Jag tänker så här, att vi börjar läsa bibeltexten direkt idag. Och den är hämtad från Lukas evangeliet, kapitel 18, verserna 31-43. Så har du en bibel, så slå upp Lukas evangeliet kapitel 18, verserna 31-43. Häng med mig. Han samlade de 12 omkring sig och sa till dem: vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, de ska håna och skymfa honom och spotta på honom, och de ska prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sa. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind man vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se. Och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Dagens söndag, den här söndagen, kallas för fastlagssöndagen. Och dagarna från nu fram till fetisdagen har präglats av ett fokus på fest och mat. Nu njuter man av allt det där som man inte kommer kunna ha senare i fastan. Rätt konstigt egentligen att tänka fest när man precis har läst en bibeltext om det här. Under fastan så tänker vi särskilt på Jesus när han gick igenom lidande, död och uppståndelse. Ofta brukar man i fastan plocka bort någonting i ens liv för att göra plats för någonting annat. Det man kan ta bort kan vara mat, det kan vara sociala medier, alkohol, konsumtion, tv-tittande eller vad man nu väljer bort. Och den andra delen av fastan är liksom att man lägger till någonting i regelbundenhet. Kanske bön, bibelläsning, bibelstudier, predikningar eller poddar. Och här i församlingen ska vi utgå från ett material som heter Böner och blad. Var gärna med tillsammans på den fastresan. Så idag är det alltså förfastan, och vi förbereder oss för det som komma skall. Något vi även i vår bibeltext ser är en tid av förberedelse. Vår text, den här söndagen, handlar om kärlekens väg, som vi ska ta reda på vad det innebär. Och i texten får vi möta Jesus och hans lärjungar som gör sig redo. Jesus samlar sina lärjungar. Man kan nästan se det framför sig att de har ett litet pepptak. De kommer närmare. Kom hit nu så samlas vi innan vi går upp till Jerusalem. Väl när vi är uppe i Jerusalem, lärjungar, vänner, kommer någonting att hända. Då kommer allt det som har sagts om människosonen, det vill säga mig, hända. Där ska jag bli utlämnad åt hedningarna. Där ska jag bli hånad. Där ska jag bli skymfad. Där kommer de spotta på mig. Där kommer de prygla mig. Där kommer de döda mig. Och sedan kommer jag uppstå. Alltså fatta det snacket Jesus hade om sig själv och den framtid han skulle gå till mötes med lärjungarna. Han visste precis vad som skulle hända honom när han gick där till Jerusalem. Och samtidigt så förberedde han sin omgivning på vad som ska ske. Och så förklarar han. Och när han väl gör det så möts han av en oförståelse. Människorna förstår inte vad han menar. En klapp på axeln. Ett ord om att det kommer lösa sig. Det kommer bli bra. Hade varit på sin plats här. Och helt ärligt, jag förstår inte hur Jesus klarar av det här. Att veta att jag ska förnedras, dö. Så hade jag suttit där. Eller legat där i ett hörn i fosterställning. Och bara gråtit och velat vara i fred. Men Jesus gör något helt annat. Och när man tänker efter utifrån den mänskliga aspekten Jesus. Så är det ju helt sjukt. Att kunna koppla bort det som han gick mot. När Jesus hade haft sitt lilla samtal med lärjungarna. Så börjar de gå på kärlekens väg upp mot Jerusalem. Och när vi läser texten så kan vi förstå att det både är ett påstående. Vi går upp till Jerusalem. Men också en inbjudan. Vill du gå med mig upp till Jerusalem? En fråga som kräver ett eget svar. Vill du gå med mig? Vill du följa mig? Vill du följa med? Och det blev så att Jesus inte gick ensam. Utan en folkhop var med honom. Och i folkhopen gick hans vänner, efterföljare och säkert en och annan nyfiken. Hopen gick fram och närmade sig Jeriko. Och i Jeriko satt en blind man och tiggde. Han såg inte, men hörde massor av ljud. Och han frågade, vad är det som händer? Vem är det som kommer? Det är Jesus från Nazaret som kommer. Mannen i Jeriko. Kan det vara sant? Är det Jesus, Davids son, som kommer förbi mig? Precis just mig, just nu. Kan det vara så att han kan hjälpa mig? Jag borde ju inte be om hjälp. Jag borde ju inte vara till besvär. Jag måste testa. Det här kan ju förändra hela mitt liv. Jesus! Jesus, hjälp mig! Visa medlidande för mig. Lid med mig och mitt öde. Men de som fick höra mig sa att jag skulle vara tyst. Men jag måste försöka en gång till. Jesus, Jesus! Här är jag. Förbarma dig över mig. Lid med mig. Tyck synd om mig. Hjälp mig. Och plötsligt hände det. Människor tog mig till Jesus. Och han frågade, vad vill du att jag ska göra för dig? Han hörde mig ropa och ställde sedan frågan. Vad vill du att jag ska göra för dig? Jag svarar. Min stora sorg i livet är att jag inte kan se. Nu kunde jag se. Mitt liv blev förändrat. Nu kunde jag se alla de här vackra färgerna. Alla vackra människor runt omkring. Tänk att Jesus ställer den frågan till mannen. Vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus ställer även oss den frågan. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han liksom startar i våra liv, i mannens liv. Och vill hjälpa oss med det vi står i. Vad vill du att jag ska göra för dig? Läk mitt äktenskap. Ta hand om mina barn. Visa en riktning i livet. Ta bort sjukdomen. Var med mig när jag gör läxan. I den frågan ryms hela livet. Och det behövs inga fina ord. Inga långa meningar. Utan endast en uppriktig längtan. Gör så att jag kan se. Eller vad det än är. Det här är en del av kärlekens väg. Att Gud, Jesus, verkligen bryr sig om våra liv, precis det vi står i. Vår vardag, våra frågor, våra svårigheter. Tänk den här mannen. Han fick hela sitt liv förändrat genom mötet med Jesus Kristus. Och Bibeln är fylld med berättelser om just det här. Historien bakåt i tiden är fylld med vittnesbörd om just det här. I vår nutid finns det berättelser om just det här. Och en framtid hoppas vi att det finns. I Ekumeniakyrkan, som den här kyrkan är en del av, i Sverige och i vår församling, så har vi en vision. Och visionen lyder: en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandla mig, dig och världen. Hur förstår vi den meningen? Hur lever vi den meningen? Hur gör vi en verklighet av de fina orden? I en förvandlingsnatur så är det att man har varit något och man blir någonting annat. Något nytt uppstår. För vissa är den här förvandlingen någonting som sker över en natt och en handvändning. För andra är den här förvandlingen någonting som tar tid. Förvandling är ett väldigt stort och väldigt maffigt ord. Kanske gör det också att när det är så stort och maffigt att vi får svårt att relatera till ordet eller meningen. Vi kan bara fundera på tanken och frågan. Hur har mötet med Jesus Kristus förvandlat mig? För egen del tycker jag ordet förvandling är stort. Nästan för stort. Det blir liksom blockerat. Det är svårt att relatera till det. Och jag tror det ska vara stora ord. För det är stora saker som kan hända med Gud. Och Gud är större än det största vi kan tänka oss. Men när jag letar i mitt huvud efter synonymer som kan hjälpa mig, så börjar jag tänka på ordet påverkar. Mötet med Jesus påverkar mig, dig och världen. Lerum. För mig blir det enklare och mer greppbart. Hur har mötet med Jesus Kristus påverkat mig, dig och världen? För egen del så är det väldigt mycket. Om tron på Jesus inte hade funnits, så hade mitt liv antagligen sett helt annorlunda ut. Antagligen hade jag inte haft de människorna jag har med mig på min resa i mitt liv. Hur ser det ut för dig? Men för att de här förvandlingarna eller den här påverkan ska kunna ske, så måste först möten äga rum. Vi behöver liksom ge förutsättningar för att möten ska kunna uppstå. I våra liv, i andras liv och här i Lerum och i vår värld. Mycket av det som vi kallar kyrka är baserat på möten. Det finns flera mötesplatser flera gånger i veckan. Några träffas för att sticka. Någon träffar sina scouter. Andra är med vid kyrkkaffet. Och så vidare och så vidare. Allt för att möten ska uppstå med varandra, men också med Gud. Och även om de här mötesplatserna har förflyttats från den här lokalen som jag står i till promenadstigen, skärmen, telefonen, runt elden med en korv i handen, så är det fortfarande mötesplatser. Nu när gudstjänsten är på nätet, så är den mer tillgänglig för människan än vad den någonsin har varit. Alltså, du kan ju sitta på andra sidan jorden och vara med på den här gudstjänsten. Du kan gå in på den här gudstjänsten, vara med och fira den här gudstjänsten utan att någonsin, någon gång tidigare har varit på en gudstjänst. Utan att det känns jobbigt. Det är ju faktiskt ganska häftigt att tänka på det. Mötesplatserna är inte knutna bara till den här lokalen. Men de här mötesplatserna då? Är de till för några väl utvalda som är innanför gänget, som delar samma gemensamma intressen? Som kompisar, då kan man välja vilka man vill vara med, vilka man vill bjuda med. Även om jag såklart blir varm i hjärtat att tänka att ni, vi och jag är sådana som bjuder in människor i gemenskapen, så kan vi inte tvinga att bjuda in vitt och brett. Det måste ske av en egen vilja. Men som kyrka då? Är det likadant där? Kan vi välja då vilka som ska vara med? Vilka som ska få en inbjudan? Nej, det kan vi inte göra. Kyrkan är någonting helt annat. Vi kan inte begränsa mötesplatser till bara några få. Vi måste tänka alla. Alla i församlingen, men även tänka stort, vitt och brett. Alla i vår värld, i Lerum. Och att vara kyrka påverkar hur vi bjuder in. Det påverkar hur vi vid kyrkkaffet tar ett gemensamt ansvar för varandra. Det påverkar hur vi använder våra lokaler och våra resurser. Men om vi då tänker att mötet med Jesus Kristus är till för alla, så tror jag det är viktigt att det inte bara är saker som sägs, utan att det också syns. Här tror jag att mångfald är ett nyckelord. Ett mångfald för att kunna visa just bredden. För finns här en mångfald av människor i olika åldrar, olika kön, olika sexualitet, olika socioekonomisk bakgrund, olika teologi, som känner sig hemma här. Så känner många fler människor att man har en tillhörighet och lättare att se bilden av Kristus. Kristus blir liksom större, bredare, mer färgrik när man ser att alla kan vara med honom. Här känner sig den här personen hemma. Ja, men då kanske jag kan känna mig hemma här också. Kan man tänka. Är det så att det bara finns en typ av människor i församlingen? I den här församlingen och alla andra församlingar? Så riskerar det att stänga människor utanför. Jag kan inte möta Jesus för att jag är kär i en viss människa. Jag kan inte möta Jesus för att jag inte har en viss inkomst. Jag kan inte möta Jesus för jag har inte en viss typ av utbildning. Jag kan inte möta Jesus för jag är inte utbildad. Jag kan inte möta Jesus för jag är inte perfekt och felfri. Jag kan inte möta Jesus för att jag har en beroendeproblematik. Listan kan göras längre. Vart i Bibeln kan vi läsa att Jesus bara är till för några människor som är på ett visst sätt? Jag hittar det ingenstans. Och jag tycker vår text är ett exempel på det. På just motsatsen. Jesus stannade upp och frågade: vad vill du att jag ska göra för dig? Människor visade bort den blinde mannen i Jeriko. Kanske för att människorna tänkte: han passar inte in. Han är bara till besvär. Jesus har inte tid. Han är inte god nog. Men Jesus stannar upp och säger istället: led mannen till mig. För att sedan ställa frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Det måste vara så att vi leder människor till Jesus istället för att mota bort människor från Jesus. Alltid måste det vara så. Vårt uppdrag och vår kallelse är att vara Guds barn. Att växa i vår tro och i vår gemenskap med Jesus. Men också skapa förutsättningar för möten med Jesus Kristus. Som förvandlar, påverkar mig, dig och världen.